Ur första världskrigets aska försökte Adolf Hitler skapa en ny världsordning, ledd av ariska övermänniskor. Det gav upphov till en terrorregim som världen aldrig tidigare hade upplevt. Många tror att nazisterna föll tillbaka på okulta seder som hade legat slumrande i Europa i tusentals år. Nu har nya dokument uppdagats som visar att deras föreställningar byggde på förvrängda omtolkningar av gammal hednisk folklor. En förvanskning av mytiska strider mellan ljusets och mörkrets makter. En skräckinjagande resa in i en värld som regerades av mystiker, mentalsjuka och mördare. Tibetanska Himalaya. På 30-talet började nazisterna utforska världens tak där de sökte spår efter urtida överstepräster som de trodde var den ariska rasens förfäder. Nazisternas tro på de här förfäderna bildade grunden för Tysklands nya ideologi som kom att likna en religion med Adolf Hitler som överstepräst. Hans korståg byggde på tanken att äkta ariskt blod höll på att besmittas av lägre stående raser och att när man en gång blivit av med de främmande inslagen skulle en ny arisk övermänniskoras regera världen. För att bevisa sin överlägsenhet lämnade nazisterna ingen myt eller religion outforskad. De lånade i själva verket från vilken tro som helst allt som kunde anpassas till den ariska saken. För att uppnå kontroll använde Hitler inte bara mytens makt utan utnyttjade även kristna symboler. Personerna närmast honom, som alla hade starka band till det okulta, hjälpte honom att nå målet. Bland dem var hans ställföreträdare Rudolf Hess, vars korrespondens avslöjar hans hängivenhet för astrologi och att spå efter stjärnorna. Nazisternas chefsideolog Alfred Rosenberg, som skrev boken med den nazistiska religionens grundläggande teser. Josef Goebbels, Hitlers propagandaminister, i vars dagbok man kan se hur han använde astrologiska förutsägelser när kriget med de allierade planerades. Och Heinrich Himmler, chefen för SS och koncentrationslägren, vars efterlämnade papper visade att han var det tredje rikets främste okultist och den som slutgiltigt formulerade den nya nazistreligionen. Den nya religionen utgick från den gamla legenden om en kontinent i Nordatlanten, kallad Atlantis. Där bodde en sorts övermänniskor som genom ont och lastbart levande hade fallit i onåd. De spolades bort från jordens yta av en stor flodvåg. Men innan alla hann att förintas hade några präster flytt i båtar och så småningom tagit sig till Indien och de höga bergstopparna i Tibet. De här ariska prästerna påstods av vissa mystiker vara alla indoeuropeiska folks förfäder. Vissa tyska mystiker trumpetade ut att myten om Atlantis var sann och ville leda i bevis att arierna var det utvalda folket som stammade från Atlantis övermänniskor, men som hade förlorat sin makt genom att blanda sitt blod med vanliga dödliga. De teorierna var grogrunden för nazistdoktrinen. Chefen för SS, Heinrich Himmler, var en extrem nationalist och såg det som sin uppgift att bevisa att de germanska folken stammade från härskarfolket på Atlantis. Han trodde att legenden var sann och att övermänniskorna från Atlantis tagit sig tillbaka från Tibet till Nordeuropa och att deras avkomlingar blev de nordiska eller ariska raserna. Expeditioner som bekostades av den tyska staten på Himmlers order skickades till Tibet, där man sökte spår efter förfäderna. Processen dokumenterades av de nazistiska forskarna i den här filmen. I tibetanska byar undersöktes befolkningen noggrant. Forskarna letade efter typiska ariska drag, smala pannor, långa lemmar och kantiga ansiktsformer.
And this of course was stepped up by the time the war was on, in that by this time they were able to do experiments of a rather still innocent type on the living object. What I'm talking about is measuring people's skulls, for instance.
Önskan att bevisa den ariska rasens överlägsenhet gick snart över i det rent kriminella. Nazisterna började döda människor och använda kropparna i experimentsyfte. Nazisterna trodde att när de väl hade bevisat att deras förfäder var gudar skulle det vara enkelt att återskapa rasen genom selektiv avel.
That you could somehow force human evolution in a sort of hothouse environment by selecting the parents of a child and then rebreeding their offspring until the day when eventually you managed to breed the Superman who was predicted by all their occult theories.
Avelsunderlaget var Himmlers SS. Han rekryterade bara de starkaste, mest vältränade och enligt hans åsikt stiligaste unga männen. Långa, blonda och blåögda. Himmlers framtida krigare skulle vara välutbildade och komma från familjer med rent ariskt blod.
The SS had been generally rather tall, well-made men, warriors. Now, this Himmler did decree this for the SS in so much as they should all be 5'9" tall. Himmler was 5'9" tall. In addition to their size, they had to be of pure blood. Now, for the officers, they had to prove pure German ancestry without interbreeding back to 1750.
Soldaterna i Himmlers SS, som mest 3 miljoner man, uppmuntrades att avla så många barn som möjligt, oavsett om de var gifta eller inte. Det är SS heliga plikt mot nationen och fyren, sa han, att avla friska ariska barn. 1935 skapade Himmler ett program som kallades Lebensborn, livets källa, som skulle underlätta att så många genuint ariska barn som möjligt föddes, omhändertogs och uppfostrades.
The SS Lebensborn was providing conditions whereby young girls could in fact be served by SS studs. He suggested that young Aryan girls in Germany who hadn't been able to find a boyfriend or a husband need not forego the pleasures of motherhood.
Enligt Lebensborn-doktrinen var ett barn fött utom äktenskapet ingen vanära, om bara modern var genetiskt lämplig. Kvinnor hade bara en funktion, att föda de barn vars avkommor nazistpartiet trodde skulle bli gudar. Cirka 11 000 barn omhändertogs av Lebensborn-programmet 1935-45. De allra flesta av de här barnen träffade aldrig sina föräldrar. De här barnen ansågs vara statens egendom. En del växte upp på Lebensborn-barnhem, medan andra adopterades och uppfostrades av SS-familjer. Under kriget fördes barn med ariskt utseende bort från ockuperade länder och skickades till Lebensborn-barnhem i Tyskland. Uppgifter i nazistiska arkiv tyder på att enbart från Polen kidnappades 200 000 barn som placerades i Lebensborn-hem, där de fick en omsorgsfull uppfostran i allt som rörde nazistisk kultur och mytologi. Rasismen hade börjat florera långt innan Hitler kom till makten. Redan runt sekelskiftet fanns det många organisationer i Tyskland och Österrike som blandade rasistiska ideologier med okkultism. Men inte förrän första världskriget hade tagit slut blev de här idéerna riktigt populära. Det en gång så mäktiga tyska riket hade avväpnats och var i de segerrika nationernas våld. I tidigare välmående städer drev invalidiserade krigsveteraner genom gatorna som gengångare från en annan tid. Miljoner var arbetslösa. Inflationen gick inte att tygla. Depression, svält och armod överallt. Man letade efter en syndabock. Rädsla och främlingsfientlighet tilltog. Från båda sidor av det politiska spektrat gjordes ansträngningar att vinna det tyska folkets lojalitet. Efter att ha utmärkt sig i första världskriget stationerades Hitler i München, där det var hans uppgift att infiltrera vänsterorganisationer för arméns räkning. Ett uppdrag kom att förändra hans liv. Han infiltrerade en organisation, en inofficiell politisk klubb som kallades Tyska Arbetarpartiet. Det var inte alls den kommunistorganisation som namnet antydde, utan tvärtom ett parti på yttersta högerkanten. Hitler gillade vad han hörde, blev medlem och i sinom tid ledare för organisationen. Till ett tidigt möte där Hitler talade kom en desillusionerad krigsveteran vid namn Rudolf Hess. Hess var övertygad om att den dynamiska talaren hörde var den messias som så länge väntats och förutspåtts i okulta kretsar. Tillsammans med den rasistiska filosofen Alfred Rosenberg stödde Hess en av de mer framträdande grupperna, Thule-sällskapet, som aktivt sökte en tysk messias och såg återuppväckandet av den ariska härskarrasen som en viktig uppgift. 1920 ändrade Hitlers parti officiellt sitt namn till Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet, NSDAP, och snart blev det känt som Nazistpartiet. Med Hitler i spetsen växte partiet snabbt. Människor sveptes med i floden av skrämselpropaganda och eldande tal. Han var den karismatiska ledare de längtat efter ända sedan kriget tog slut. Som många tyskar och österrikare vid den tiden levde Hitler i en omgivning som redan var fientligt inställd till judarna. Han kunde lätt finna sådana idéer i tidskrifter som Ostara, en öppet rasistisk och kult tidning utgiven av en avhoppad och slutligen avsatt munk och mystiker vid namn Lanz von Liebenfels. Tidningen, som var omåttligt populär, predikade att de nordiska eller ariska raserna hade anledning att frukta folkslag som var mörkare än de själva, och utmålade judarna som det allra största hotet. Tidningen stakade ut det som skulle komma att bli den nazistiska linjen, rasurvalet, Lebensborn, till och med utrotningslägren. Med de här idéerna redan på plats kunde Hitlers rasteorier snabbt utvecklas vidare, nu under inflytande av Thule-sällskapets Alfred Rosenberg, filosofen och okkultisten som så småningom blev Führerns språkrör i andliga frågor. I sin bok 1900-talets myt omskapade Alfred Rosenberg germansk historia och la grunden för den nya nazistiska trosläran, blodets religion.
He saw blood, particularly in a religious sense, as a determining factor. In other words, a church had to be a church of the blood rather than a church of faith or a church of belief. The blood tied together the Nordic races. So for Rosenberg, blood, racial stock, racial identity became the keynotes of this new ideology.
Nordisk mytologi ersatte den kristna bibeln som grund för den nya nazistreligionen. I ett festtåg som regisserades av Rosenberg och som finns kvar på film hyllade nazisterna sin nyskrivna version av arisk kultur och historia. Som symbol för den nya religionen valde Hitler hakkorset. Hakkorset eller svastikan påträffas runt om i världen i olika kulturer genom hela historien. Allra tidigast var det en lyckobringande talisman i Kina. Och än idag är det en religiös symbol i de hinduiska och buddhistiska religionerna. I Norden var hakkorset en påminnelse om den arktiska solen och vördades i hednisk tid som en bärare av liv och lycka. För Hitler hade hakkorset en annan innebörd. Han skrev: "I hakkorset ser vi uppgiften att kämpa för den ariska rasens seger." Hitlers första utmaning av makten ägde rum den 9 november 1923, då han försökte störta delstatsregeringen i Bayern. I spetsen för en egen armé av stormtrupper gjorde han ett överraskningsanfall mot en ölhall där de styrande hade samlats. Med Hess och Rosenberg vid sin sida förkunnade Hitler att en ny regering skulle bildas och begav sig ut på Münchens gator med sina 3000 man. Polisen gick emot dem, skottlossning började och 16 av Hitlers soldater dödades. Kuppen misslyckades, men under de 10 år som gick innan Hitler kom till makten hann de 16 bli martyrer. 1933 lyckades Hitler bli vald till ledare, Führer. Det var en titel som fick religiösa undertoner av den smorde, eller till och med Messias. Adolf Hitlers tid var inne. När Hitler upphöjdes till ledare blev hans religion, byggd på ras, hela nazistpartiets oomtvistade religion med alla tillbehör som heliga dagar och martyrer. Propagandaminister Goebbels skapade en ceremoni där de 16 nazisthjältarna vördades som martyrer för Tredje riket. De sades ha dött, återuppstått och fått evigt liv. Goebbels försäkrade sig om att alla tyskar skulle delta i ceremonin genom att sända ut den via högtalare i gathörnen i hela landet. Hitler förklarade att deras blod var Tredje rikets vigvatten. De 16 hjältarnas kvarlevor fick sin viloplats i en särskild byggnad, Heldenhalle. Heldenhalle blev en nazistisk helgedom. Under den årliga ceremonin ropades namnen på de 16 upp och anonyma röster svarade närvarande, som om de döda marscherade tillsammans med de levande. När Hitler nu fastställt den nya religionens ritualer var tiden mogen för nästa steg i hans plan. Han skrev: styrka utan andlig grund är dömd till undergång. Indoktrineringen av barnen i den nazistiska läran där Hitler var gud började tidigt och fortsatte in i vuxen ålder. Adolf Hitler är vår frälsare, vår hjälte. Han är den ädlaste människan i hela världen. För Hitler lever vi. För Hitler dör vi. Hitler är vår Gud. ...1933 tog partiet över alla Tysklands ungdomsorganisationer. För flickor var det obligatoriskt att tillhöra Bund Deutscher Mädel, där de lärde sig självuppoffring, att gifta sig unga och att deras kroppar tillhörde nationen. När pojkarna fyllde 10 år blev de medlemmar av Deutsches Jungvolk. 14 år gamla gick de med i Hitlerjugend. Och när de fyllde 18 blev de medlemmar av nazistpartiet. På varje stadium betonades den nazistiska läran om heliga blodsritualer, rasens överlägsenhet och obrottslig trohet till Hitler ända in i döden.
I was in the Hitler Youth until I was 18. We were being taught, and I believed in it, that it was great to fight for our country. And if necessary, to die for our country. It was great to be told that you belong to the greatest race, the greatest nation on earth. I thought that because I was a German, that German blood was running through my vein, that made me superior to all the others.
Vid 18 års ålder överlämnade sig kadetterna till fyren genom att svära en helig ed.
Ich schwöre, I swear, and we all had to repeat it, had to have our hands, our fingers in the air, to serve Führer, Volk and Fatherland, to serve Führer, Volk and Fatherland, like a big rumble around the place. To the last drop of our blood, to the last drop of our blood.
Basen för indoktrineringen av de tyska medborgarna var Hitlers självbiografi, Mein Kampf. Där stakade han ut filosofin för planerna på det tusenåriga nazistiska riket. Mein Kampf blev nazismens bibel.
I thought it was the greatest book ever written. The Bible is nothing as compared with that. And I still can quote from it now. And I mean, I've read it more than 60 years ago.
Tillsammans med Mein Kampf började principerna om blodets religion bilda basen för nazistpolitiken. Lagar om påtvingad sterilisering stiftades. Även arier undersöktes för att komma ärftliga sjukdomar på spåren. Allt från tuberkulos och epilepsi till alkoholism och depressioner ledde till automatisk sterilisering. Över 400 000 tyskar drabbades av det ödet. Barn med det minsta hälsoproblem registrerades vid födseln. Om problemen höll i sig beslutade nazistläkare om dödliga injektioner. Fast de meddelade föräldrarna att barnen dött av naturliga orsaker. 1935 hade Hitler skapat raslagarna som gjorde det till en brottslig handling för en rasren tysk att gifta sig eller ens ha sexuellt umgänge med en jude. Och tyska judar fråntogs sina medborgerliga rättigheter. Men ännu återstod det värsta, att rena det ariska blodet var bara hälften av Hitlers demoniska plan. För att slutgiltigt bana väg för det sista stadiet i människans utveckling och försäkra sig om det ariska tusenårsriket ansåg nazisterna att ett hinder fanns kvar. Icke-ariska människors själva existens.
So you began by sterilizing them. You then found that this was too slow, and you ended by murdering them in gas chambers, which was quick and efficient and cheap.
Himmler byggde upp SS efter förebild från riddarna i den så kallade tyska orden på 1200-talet som dödade och förslavade de folk de besegrade. Parallellerna till Nazitysklands förfaringssätt går inte att ta miste på. Himmler försökte återinföra det feodalsystem som riddarna hade levt under. Han planerade att göra SS till Tysklands nya aristokrati, de nya övermänniskor som det sias om i Hitlers blodets religion. Allt eftersom nya länder erövrades skulle varje SS-officer belönas med ett feodalgods. Lokalbefolkningen skulle antingen dödas eller göras till slavarbetare. Himmler förvandlade ett antal gamla riddarborgar till träningsskolor för SS. De tjänade både som militära och religiösa centra. Här invigdes rekryterna i de så kallade krigarprästernas värv. ...1934 valde Himmler Wewelsburg som sin personliga borg. Den blev snabbt den viktigaste centralpunkten för den inre kretsen av elitriddare inom SS.
Himmler chose Wewelsburg because he was told by his occult or spiritual advisor that this was going to be the magical strong point of German resistance to a great army from the east. And there would be a great battle there and the eastern hordes would be turned back.
Det var det stora norra tornet som föranledde Himmler att göra Wewelsburg till SS okultas centrum. Under tornet byggde Himmler en krypta. Historiker anser att det var ett tempel för att hedra döda SS-ledare. Längs kryptans väggar stod 12 fundament och på dem torde ha stått urnor som väntade på att ta emot stupade generalers aska. I en legend samlar kung Arthur sina mest höviska riddare i en stor sal. I Himmlers version skapades SS högsta ledares sal i rummet ovanför kryptan. Här brukade han träffa 12 av sina högsta officerare. Himmler försökte återskapa kapellet från legenden om Graalen. Graalen var den heliga kalk där några droppar av Jesu blod ansågs ha samlats upp.
Himmler såg the Grail as an object of immense esoteric or occult power, and he believed that if he possessed this physical object that the war would be won with great ease.
Himmlers närmaste rådgivare när det gällde Graalsagorna var arkeologen Otto Rahn. Rahn, som också var besatt av legenderna, trodde att kalken fanns gömd i grottor i södra Frankrike. Himmler bekostade personligen Rahns forskningsresor som koncentrerade sig till området Montségur i södra Frankrike. Där låg katarernas mäktigaste fästning. Katarerna var en kättersk sekt som anklagades för djävulstyrkan och förintades av katolska kyrkan på 1200-talet.
And there was a very strong tradition, as indeed there still is, that the Cathars had possessed the secret of the Grail, and that just before the castle of Montségur fell, the three knights of the Cathar order escaped over the walls and took something with them, something of great value. Tradition later said that this was the Grail, or that it was the secret of the Grail, and that they hid it in the whole warren of caves.
Men Rahn lyckades aldrig spåra upp den heliga kalken. 1939 begärde Otto Rahn oförklarligt utträde från SS. Många tror att Himmler beordrade hans död när det stod klart att han misslyckats med att hitta graven. Två månader senare påträffades han död i Tyrolen. Hur och varför han dog har aldrig klarlagts. I sin fortsatta strävan att bevisa den ariska rasens överlägsenhet skapade Himmler ett forskningscentrum. Förutom att genomföra medicinska experiment på människor och kontrollera släktlinjer för att försäkra sig om rasrenhet var organisationens uppgift att väcka till liv och omtolka okulta riter, gamla germanska myter och hedniska legender. För att få kontroll över all okult verksamhet konfiskerade Himmler bibliotek och objekt som tillhörde alla okulta sällskap som inte var förknippade med honom. Himmler tystade alltså vissa okultister medan han främjade andra, till exempel Karl Maria Willigut. I honom trodde sig Himmler ha hittat nyckeln till hur de gamla hedniska traditionerna skulle moderniseras och populariseras. Willigut blev en av Himmlers mest värderade erövringar och fick hög rang i SS. Willigut ansåg att han stammade direkt från asaguden Thor. Bland Himmlers personliga papper påträffades dokument som visar att Willigut trodde att han hade utomsinnliga krafter. Ett dokument med överskriften Nio Guds bud var undertecknad av Willigut och Himmler hade satt sina initialer därefter. Det är skrivet både på modern tyska och med runalfabetet och tyder på att Willigut använde sina krafter till att återupptäcka de urgamla riterna från Tysklands hedniska förflutna. Runalfabetet som Willigut använde skulle enligt en legend ha givits till människorna av Oden, den högste guden i den nordiska mytologin. Det här hemliga alfabetet var Odens gåva till mänskligheten.
The runes were derived from probably from a mixture of ancient signs that were carved on stone in pre-literate times. And these alphabets actually had meanings. Each letter has a meaning.
Hagalrunan skyddade bäraren mot hans fiender. Odalrunan stod för banden till stammen eller klanen. Tyrrunan symboliserade seger och världsordning. Sigrunan, solen och erövrarkraften. De här symbolerna återfinns till exempel på vikingaskepp, vapen och sköldar i den nordiska världen. Runor ansågs vara magiska verktyg när det gällde att spå, uttala trollformler och nedkalla andar.
You cast the runes, somewhat analogous to a tarot layout. You throw them and then you read the particular combinations of runes that arise. It has got the reputation of being an extraordinarily powerful magical system.
Medlemmarna av Tysklands krigarelit SS fick lära sig runalfabetet. På det här fotot undervisar en SS-officer en grupp rekryter.
Many organizations within the Third Reich had their own special rune. The SS, perhaps the best known, of course, used the double sig rune.
De här gåtfulla tecknen fanns på alla SS-uniformers hjälmar och axelklaffar. Hitlerjugend hade en ensam sigruna. Symbolerna dök upp överallt som en påminnelse till tyskarna om deras hedniska förflutna. Naziståret utmärktes av helgdagar som återuppväckte gamla germanska traditioner. Festen kring majstången, som ursprungligen var en fertilitetssymbol, förvandlades till en uppvisning av nationalism och militär styrka. Hitler sa, Och därför firar vårt land denna dag, den 1 maj, på det att det tyska folket återväckts till liv från evig inre kamp.
People need festivals to mark the year. And they tried to substitute the pagan festivals for the Christian festivals. They began to annex the festivals which the pagans had celebrated. Summer solstice, winter solstice, all these festivals, yes? And shaped them in their own image.
Kalenderårets festligheter kulminerade med Nürnbergmötet, där partiet och folket förnyade sina eder gentemot varandra varje år. Tiotusentals uniformerade nazister mötte upp. Avsikten med det veckolånga mötet var att svepa med människor genom styrkeuppvisningen.
Now, every religion has its ritual. The Nazis had their ritual, their mass rituals, yes? And what did it give to people, these mass meetings? When the merchant leaves his lonely shop, yeah, and joins in the crowd in action, then he feels one, and he's happy, one with the others, and he's happy. He's lost his loneliness.
Oh, it was great to go to a rally. All the uniforms, and there was an electric atmosphere already before it all started. There was singing going on, and then suddenly it was announced, Der Führer kommt, the Führer is coming, and then we saw him walking up to the stage, and there was shouting of Heil, 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 Heil.
De nazistiska massmötena var noggrant regisserade för att kulminera i en överväldigande uppenbarelse som väckte religiös extas. Centralfiguren var Hitler. Han skulle göras till en gudom, en messias. Kriget inleddes 1939 och land efter land erövrades av nazisterna. Men vinter 1942 började krigslyckan vända och nazisterna fick erfara det de trodde var omöjligt. Nederlag. Allt eftersom krigsansträngningarna blev mer och mer desperata började nazisterna utvidga användningen av okkultismen från forskning och ritualer till en grundval för militära beslut. En del officerare i den tyska marinstaben var säkra på att de allierade redan använde mystiska krafter i krigföringen. Britternas framgångar när det gällde att lokalisera och förstöra tyska ubåtar måste ha någon utomjordisk förklaring. Och bästa sättet att slå tillbaka var också att tillgripa okulta vapen. Himmler inrättade därför ett topphemligt institut där man ägnade sig åt slagrutesökning med hjälp av en pendel. Över kartor på Nordatlanten lät fjärrskådare en pendel svänga för att på så sätt försöka lokalisera de allierade konvojerna. Tyska ubåtsenheter skickades iväg på grundval av deras resultat. Men de vanligaste okulta konsterna som nazisterna använde var astrologi och förutsägelser, fast man nalkades dem på två vitt skilda sätt. Rudolf Hess och Heinrich Himmler trodde bergfast på okulta krafter och använde dem för att fatta politiska beslut. Men propagandaminister Josef Goebbels ville bara använda det övernaturliga för att manipulera människor och underminera de allierades stridsmoral. Han upptäckte tidigt en vidunderlig källa, Nostradamus spådomar, Nostradamus var en av alla tiders mest berömda fjärrskådare och avslutade sitt profetiska mästerverk 1555. Hans bok innehåller dunkla antydningar om en kris i Storbritannien och Polen 1939, alltså det år när Tyskland invaderade Polen, nästan 400 år efter det att Nostradamus skrev sin bok. För Goebbels var Nostradamus ett perfekt propagandainstrument. Verket kunde anses förutspå en stor framtida seger för Tyskland.
Nostradamus's prophecies are written in four-line poems called quatrains, and they're so dense and esoteric that you can interpret them in many different ways.
För att tolka den franske siaren anställde Goebbels den kända astrologen och experten på Nostradamus, Carl Ernst Kraft. En viss fyrrading som Goebbels fastnade för tycktes syfta direkt på Hitler och blev snart ett inslag i hans mystiska aura.
There's a very famous quatrain which has got the word hyster in it, which, you know, was everyone was bandying around, was saying that that was Hitler.
I Goebbels dagbok kan man ana hans upphetsning när en medlem i hans stab, Bernd, formulerar en plan för hur spådomen ska användas. 19 maj 1942. Bernd har lämnat in en plan för hur vi ska utforma vår okkultistiska propaganda. Vi börjar komma någon vart. Amerikaner och engelsmän faller lätt för sån propaganda. Alla berömda uttydare av okkulta spådomar ska tas i bruk. Nostradamus får finna sig i att tillgripas igen. Att skapa falska profetior och bedräglig mysticism för att påverka fienden kallades svart propaganda.
Aber die haben dann ein Plakat gemacht, ein Zettel in Frankreich geworden von Nostradamus. Das Frankreich wurde zerstört.
Den brittiska underrättelsetjänsten upptäckte falsariet och eftersom den insåg möjligheterna med den sortens propaganda började man föra sin egen Nostradamus-kampanj. Precis som nazisterna hade översvämmat Frankrike med falska Nostradamus-spådomar smugglade de allierade in sin egen svarta propaganda i Tyskland. Astrologi och spionage skulle snart krocka igen i det som av många anses vara den mest bizarra händelsen under hela andra världskriget. Nämligen när Rudolf Hess, Hitlers ställföreträdare och nära vän och rådgivare, gjorde en förbluffande soloflygning till Skottland. Hess resa till Skottland föddes ur hans tro att britterna, en nordisk ras, kunde vinnas över till den ariska saken och till och med fås att kämpa på tyskarnas sida om bara Churchill kunde bringas på fall. Astrologi skulle komma att spela en viktig roll i Hess beslut att göra resan. Astrologen Ernst Schulte Strathaus, en nära vän, utarbetade ett horoskop för Hess som tydde på en gynnsam placering av planeterna.
On May 10th, 1941, there was a particularly powerful astronomical lineup. Basically, there were six planets in Taurus and a full moon exactly on the opposite side of the zodiac in Scorpio. And according to astrological tradition, when you get such a lineup, you'll get a major shift in global affairs. And therefore, it was fair to assume that May the 10th, 1941 could provide the turning point in the war.
Klockan 17.45 den 10 maj 1941 satte sig Hess i ett Messerschmitt-plan och styrde kosan mot Skottland. Där skulle han sammanträffa med hertigen av Hamilton, med vars hjälp han hoppades kunna ta sig förbi Churchill och diskutera fred direkt med Englands kung. Eftersom han skrivit flera brev till hertigen om det han ville uppnå väntade sig Hess ett varmt mottagande. Men istället för en välkomnande eskort när han kom in i brittiskt luftrum blev Hess plan nedskjutet av flygvapnet och han tvingades hoppa. Hitler gav Hess astrologer skulden för missödet. Propagandaministeriets svar blev ett påbud som förbjöd användning i offentliga sammanhang av okulta vetenskaper, inklusive astrologi.
They arrested all the prominent astrologers that they knew about and took them away for interrogation.
De astrologer som greps med stöd av Hess-påbudet behandlades på olika sätt beroende på hur användbara de var för Tredje riket. De som redan arbetade för Himmler släpptes genast och kunde fortsätta med sitt arbete. Vid den här tidpunkten kom Himmler i kontakt med en av Tysklands ledande astrologer, Wilhelm Wolff.
As he was arrested along with all the other astrologers. And Wolff himself says that he used to tell his guards about their horoscopes. Wolff then started casting horoscopes for General Schellenberg, who was head of counterintelligence under Himmler.
...1943 förutspådde Wolff att Hitler skulle överleva en stor fara den 20 juli 1944. Att han skulle bli sjuk i november 1944 och att han skulle dö på ett gåtfullt...